Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Life Talk-podden med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach, och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svar på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut. Hej Anders.
Hej Karin.
Vad härligt. Är du redo för lite...
Poddelig poddande.
Ja, lite poddande.
Ja, det är klart att man är nu när vi har bestämt att vi ska göra det.
Ja, annars får man se till att bli det.
Ja, exakt.
Vi brukar ju faktiskt när det här introt körs, så brukar vi sitta och... Eller jag vet inte om du blundar, men jag blundar. Så ser inte jag om du blundar, men jag tror att du också... Du liksom går in i dig själv och lite så här bara, man checkar av att man är på en bra plats.
Ja, och jag brukar ju alltid ha en liten mental förberedelse där. Nu kan ju inte jag förbereda så mycket när jag inte ens vet vilka frågorna är. Men jag kan ju förbereda lite grann för känslan och vad man vill ha för effekt. Så det är alltid bra att sätta en liten riktning.
Det är det. Det är faktiskt någonting jag ofta gör. Att jag tar den där, det kanske, ibland har man kanske bara 30 sekunder. Eller en minut eller två minuter. Oavsett vad det är man ska göra. Att man landar lite liksom. Men nu ska jag... Gå in i det här helhjärtat. Nästa grej.
Så är det.
Så förra gången blev det väldigt lång intro. Så
ja, vi kanske ska hoppa rakt in i frågorna den här gången. Så att vi hamnar där någonstans.
Eller har du någonting du vill berätta?
Nej, det skulle vara att du är väldigt fin.
Tack. Jag känner att jag ställde in min mikrofon. Jag höjde den lite, men jag känner att jag
kanske
typ
har
inte
gått
syns.
Lite overboard med höjandet.
Ja, jag sträcker på mig lite mer.
Men det blir säkert bra.
Det du kanske hörs. Blir... Superbra ljud nu, tack vare att jag har den rakt över mitt ansikte nästan, ja. Känns det som. Ah, ja. Nu tar vi dagens första fråga. Hej, jag är nyfiken på rödljus. Jag har sett att Karin använder detta flitigt. Vad är det egentligen som händer i kroppen? Och förresten, hur ska man tänka kring nya hälsometoder utan att bli antingen okritiskt, entusiastisk eller avfärdande? Det finns så mycket marknadsföring kring detta som utlovar guld och gröna skogar för hud, återhämtning och minskad inflammation. Hur ska jag veta om det är bra och är det, om det till exempel är ett seriöst företag att handla från? Det är ju en ganska dyr investering. Undrar också hur ni själva tänker när ni testar nyheter inom hälsa. Tack snälla om ni tar upp i podden.
Ja, det är ju kanske en fråga till dig på ett sätt. Du har nu använt det mycket mera. Men jag det jag kan adressera är väl den där andra delen med hur man tar sig an det här. För det är ju ofta jag som gör researchen på vilket företag och vart och vad det är för något. Men det är kanske min del.
Anders är grym på research. Jag har grym på idéer och då liksom bestämmer att nej, men nu tycker jag vi ska... Jag hade ju läst och liksom, jag var ganska insatt faktiskt i rödljus innan vi köpte våran. Och vad kan det vara? 2,5 kanske?
Det räcker inte.
Nej, okej. Okay. Nej. Nej, men då hade vi också IR-bastun hade vi haft länge.
IR-bastun har vi haft länge och den här rödljuspanelen, där håller jag på att debattera om man skulle göra en som var bastusäker för att kunna göra den från andra hållet i bastun eller om vi skulle köpa en som var flyttbar
också.
Runt omkring i huset. Då valde vi flyttbar till slut. För det skulle vara lite enkelt.
Ja, men man vill inte alltid...
Det står den mestadels nere i tvättstugan/gymmet. Där du
där
brukar sitta. Och det ser
varje
ut som ett
morgon.
Red light district när man kommer ner.
Men jag har ju vant mig lite. Man kommer ihåg första gången att man blev så förvånad att ljuset kan vara så intensivt rött.
Ja, och då är det ändå en frekvens där som är utanför det vi kan se. Så att hälften av lamporna ser ut som att de är släckta fast de egentligen faktiskt lyser lika starkt men våra ögon kan inte uppfatta det.
Och jag har förstått, near infrared heter det. Och det är otroligt bra för oss. Och nu finns det även ljuspaneler. Till exempel skulle vi kunna ha på kontoret här. Där vi bara sätter på near infrared. Och det,
ja,
du märker
liksom
inte att den är på.
Störd i arbetet då. Utan...
Men du märker inte att den är på.
Nej,
men så gör en massa bra saker. För det är ju, man kan säga så här. Vi tillbringar så mycket tid inomhus. Och det är inte bra för oss. Punkt. Vi har aldrig någonsin gjort det. Vi bör vara mera utomhus. Och jag... Tänker mycket med det så här cirkadiska rytmen och hur vi får dagsljus gärna det första vi liksom på morgonen. Morgonljuset är så välgörande för oss. det gör att vi lättare somnar på kvällen. Så många frågar mig, men jag har så svårt att somna. Vad ska jag ha för kvällsrutin? Eller hur kan jag liksom varva ner på kvällen för att kunna sova? Då säger jag, men hur du sover på kvällen påverkas av hur din dag börjar. Men så därför, min lilla rutin är att jag sitter alltid, eller jag går faktiskt, innan jag sitter vid rödhuset så har jag faktiskt varit ute och fått det i våran trädgård en stund. Inte jättelänge, men jag gör lite övningar och sådär och ställer in mitt nervsystem.
Den cirkadiska rytmen inne i kroppen, är det du tänker på? Mm.
Det är väldigt, väldigt bra att ställa in och känna vad det är för väder. Om man kollar upp lite på, även om det är en mörk himmel, om man är uppe så sent. Nu börjar det bli ljusare och ljusare på morgonen. Det är helt fantastiskt, man hör fågelkvitter och allting. Men även en mörk vinterdag.
Men är det inte så att man ska ha blåljus på morgonen och rödljus på kvällen? Är det inget sånt?
Nu är inte jag, alltså nu låter jag ingen superexpert. Blåljus, det här artificiella, det man tänker dator.
Nej, men jag menar alltså när du går ut så får du det blåa skenet som väcker kroppen.
Det är helt olika frekvenser.
Och på kvällen är det då rödförskjutet, som man vet, alla som har sett en solnedgång som blir riktigt röd när den är som längst ner, vilket talar om att nu är det på gång att varva ner och bli färdig för att sova.
Men de här lamporna eller panelerna, det finns ju också nu. Den senaste, som inte som vi har, utan det finns senare versioner där man kan liksom anpassa precis. Jag tror det finns kanske 4-5 olika program. Beroende på, är det morgon? Är det förmiddag? Den ställer in ännu mera. Men den vi har, den kan du göra precis när som helst. För det röda ljuset är väldigt läkande. Och det är liksom lite som, det bästa är att bo på en plats där man är ute mycket och får mycket sol eller liksom ljus framförallt. Inte det att vi ska ha ligga och steka oss mitt på dagen i Sydeuropa och bli liksom jättebrunbrända. Det är inte det, utan vi behöver ljuset. Och det kan vi inte riktigt få här, i alla fall inte vinterhalvåret när vi bor på norra jordklotet. Och då kan man se det som att det är lite som ett kosttillskott fast med ljus. Second best. Det som jag säger, bra mat, grönsaker, ekologiska bär och så vidare är alltid bättre än, det finns liksom inget piller som kan ersätta det. Det finns ingen rödljuspanel som är så bra att det kan ersätta
det verkliga solljuset.
Det verkliga ljuset med alla olika frekvenser. Men jag i alla fall, jag tycker det är jättebra. Och det är väldigt skönt. Det är inte som IR-bastun att man blir varm, utan det är lite lätt. Det avger lite värme, men på ett sätt är det bara behagligt.
Det är mer att det på något vis värmer upp dig via den frekvens som man har på ljuset.
Mm.
Men vad pratar vi om här nu för att besvara frågan som du har fått in här?
Om vi kan bara hålla det där, vad det är bra för, så är det ju... Ja, men det stämmer att det är minskar inflammation. Och de flesta idag går ju runt och har det här. Kronisk låggradig inflammation på grund av stress, vad man äter, vad man inte äter, att man så man liksom lite försurade och man har mycket liksom det här låggradig inflammation, man märker inte riktigt att man har det, men kroppen fungerar sämre. Så det är minskar inflammation, det är jättebra om man har någon speciell skada eller så där. Jag vet om LOD hade ramlat och så.
Minska läketiden.
Och du kom ihåg när du gjorde något med din axel. Och så, men nu sitter du. Sätt dig och jobbar där vid rödljuset. Då hade vi den faktiskt innan vi renoverade. Hade vi den i matsalen. Och då satt man kanske lite lättare där. Och då märkte du att det direkt kändes mycket bättre. Min mamma kommer hit ibland och sitter med sitt knä. Som hon har artros. Och märker att det gör skillnad. Det ökar blodcirkulationen. Väldigt många säger att det är väldigt bra för hyn. Så det har ju funnits mycket längre innan det blev så här mainstream att man skulle ha en hemma. Så kunde du gå till skönhetssalonger och få det för huden, för ansiktet.
Såna här masker som hade en massa rödljus i någon form av...
Inte riktigt sådana kanske masker, utan jag tror mer som en, liksom, som en liten panel så. För ansiktet, men väldigt starkt. De här maskerna vet jag inte riktigt hur. Alltså, ja, det är så nog som med allting annat. Är det för billigt? Du ska inte välja, jag ska köpa rödljuspanel. Jag ska köpa den allra, allra billigaste. För det brukar vara som med mycket annat då. kvalitet och pris.
Det här är ju en sån här fråga som man gärna vill vara lite mer researchad på. För jag höll ju på, men det är många år sedan nu. Och då hittade jag 3 olika ställen. Det visar sig att oavsett vem det är som gör dem så är de ju egentligen gjorda i Kina. Det går ju naturligtvis att gå ner på Alibaba eller någonstans och få det till en fjärdedel eller i varje fall halva priset. Men då ska man ta risken att man hamnar på fel ställe och inte får det och att det blir tull in och jag vet inte allt.
Och om någonting går sönder eller liksom ja, det är något ingen strul.
Så att oftast är det ju bra att ha någon som köper in det åt en.
Vi handlade faktiskt av, nu har han ju 2 olika, Fredrik Paulun, som ni som är intresserade av hälsa säkert känner igen.
Ifrån mataffären om inte annat på lite olika.
Ja, han har ju precis Paulun's också, det här företaget. Men oavsett, jag kände att jag har läst hans bok, Ljusrevolutionen, och jag har lyssnat mycket på honom. Så att jag kände att han är trovärdig. Nu har han ett annat företag också, så, eller om det är hans nya företag, jag vet inte riktigt. Men vi köpte från det han hade innan i alla fall. Och vi är nöjda med våran. Men nu går vi vidare till lite mer då.
Ja, var vi klara där med att tala om?
Ja, men alltså, ja, det tycker jag. Jag är ingen superexpert på just med det här. Men mer än att jag är verkligen en superexpert på att använda det.
Ja, det är du alltid bra på när man får in något nytt. Så är du väldigt, har en bra kontinuitet och använder det på riktigt. Mm. Det som jag då tänkte på var bara att man får gå ut och kika lite grann också på olika forum. Ofta kan man fråga där, och för den som sitter med Claude eller ChatGPT så kan man numera även fråga där och säga: här är de märken jag har hittat. Kan du tala om för mig vilken av dem som är bäst, och kan du vara snäll och tala om vad de faktiska medicinska effekterna är?
Mm.
Hur mycket är myt, hur mycket är bevisat än så länge och så vidare.
Man kan få forskning.
Så kan du få forskning och alltihopa, och du får det ganska lätt framställt om man skulle behöva det. Men det är ett av de bästa sätten att ta reda på det. Gå ut på forum, se vad folk säger som redan har köpt. Och gå in på till exempel då ChatGPT eller Claude och fråga liksom att här är vad jag har hittat. Vad tycker du om det? Det här är ett bra val. För det finns ju en del då, som den vi har, den har ju 2 olika boglängder. Jag tror den är på 660-810 megahertz eller något sånt där.
Ja,
jag tror det är det i varje fall. Och sen så finns det ju de då som har både kortare och längre våglängder. Så att de går upp mot 900-1100 och sånt där. Jag vet inte riktigt hur stora skillnaderna blir på. För det, våglängden har ju lite att göra med hur lätt det tränger igenom. Det är ju ett av skälen som sagt var att himlen är blå. Och det är ju för att blått ljus har kortare våglängd. Och därmed träffar fler molekyler och sprids från solljuset. Då försvinner det blå ljuset utåt sidorna och skapar en blå himmel. Trots att då naturligtvis de gaser som är i vår atmosfär är osynliga egentligen.
Sen beror det ju också på många som säger: åh, röjs bra. Så köper de någon liten mask eller så här. Ja, men jag gillar ju att helst hade jag velat ha. Det finns ju sådana solbäddar. Och det finns också sådana jättestora paneler som,
ja, som
Brian Johnson har ju, en sån där man bara ställer sig framifrån bakifrån. Och han ser så mycket mer kraftfull. Eller är det watt? Vad det nu är man mäter effekt?
Nej, han har bara köpt den som faktiskt finns. Men han har köpt 4 stycken som man sätter ovanpå varandra.
Nej, men han har ändå. Det är inte också det är inte samma vi har. För att hans räcker att du typ gör 3 minuter. Våra kanske sitter 10-20 minuter per dag. Så att det är en högre styrka, intensitet, kan man säga. Intensitet. Men då kostar de ju hur mycket som helst. Han har säkert lagt 200 000 på.
Ja, jag vet inte. Jag ska inte ens gissa. Men jag vet att det är en av de saker som han använder. Han har ju även då en keps med rödljus som han kör varje morgon. Därför att han har kämpat med håravfall sedan sent 20-årsåldern någonstans redan.
Och den vi pratar om nu är ju Brian Johnson, för er som inte vet vem det är. Så
de har sin Don't Die Movement och vill då se om det går att pusha det här med att hålla sig ung så länge som möjligt. Och där pratar vi då om att hitta vad man kallar escape velocity för aging, vilket då innebär att man på ett år, där man har åldrats ett år via vad man nu gör med sig själv, samtidigt blir ett år yngre, och då nollar man och så står man still. Och skulle man kunna gå bakåt så skulle man då kunna leva för evigt. Det är väl själva idén och tanken. Jag vet inte hur mycket det går med universums lagar. Men han vill göra ett riktigt ärligt försök och se hur långt man kan pusha det där. Och en del då i det här, han förstår ju att om jag inte ser yngre ut så spelar det ingen roll hur mycket jag talar om att min lever är yngre. För folk tar en titt på utsidan och bedömer om det är effektivt. Och det är ju en av de saker som då de jag har pratat med om honom gör som misstag, det är att de säger, ja men han börjar ju med det här när han är 44 och han ser ju fortfarande ut som han är 45 eller något. Det är ju inte att han slutar åldras, det är att han åldras långsammare, så han går ju fortfarande så att säga och blir äldre än så länge, eftersom ingen vet hur man gör för att då uppnå den här escape velocity eller att man till och med backar.
Han har ju inte levt så hälsosamt innan, så det är bara, nej, det är ganska intressant.
Han var ju deppig och åt ganska dåligt, men drev då ett väldigt framgångsrikt företag som han sålde, så han blev ju svenska pengamiljardär i varje fall. Och har nu då drivit den här rörelsen. Och han använder i varje fall då för att han vet att tappar man håret så ser man äldre ut. Och han har kämpat, det är en av de saker han säger i varje fall, att han har kämpat hårdast med det. Hur 17 gör man för att behålla håret? Och då är en av de delar han använder där är att han använder rödljus på hårbotten via en speciell keps.
Det gör ju faktiskt du varje dag sedan julafton.
Nej, inte sen julafton riktigt, tror den kom väldigt sent.
Nej, just det, den blev försenad, min julklapp till dig. För jag blev så glad när jag hittade den. Sen kanske inte, hans är nog mycket, mycket, mycket dyrare. Men den här är ändå bra. Men jag gav ju inte den för att jag tyckte att du är liksom tunnhårig.
Det var hennes hint, du börjar bli väldigt tunnhårig.
Absolut inte. Jag älskar ju den tanken att det ökar, du vet, fokus, koncentration. Och min tanke var också att barnen, men det har vi faktiskt glömt. Men inför prov och så att de kunde låna.
En lilla rödljuskeps.
Sitta och äta frukost med den.
Eller liksom, så lägger man sig till med huvudet mot rödljuspanelen. Men följer med kepsen är att den har ett litet batteri så man kan gå omkring med den på sig medan man till exempel gör frukost till barnen.
Tror du det är därför du får till det så bra?
För jag slipper sitta still och sitta fast i den som man gör med rödljuset. Utan man kan faktiskt gå och göra annat under tiden. För det är bara som att ha på sig en helt vanlig keps med ett batteripack bak i fickan.
Det lyser lite rätt så här under. Så det är lite så här kanske om någon öppnar, man öppnar dörren. Så.
Ja, men det är ju inte så att jag går och svarar i och
nej, du går inte ut på kanske på stan med den så. Det hade man kunnat göra om man vill ha lite. Men nu blev det,
körde igång svävar lite
vi ut om detta.
Ja, det gjorde vi. Men jag ville bara tala om det då. Att det lättaste sättet är forum för att veta vad man köper på rätt ställe. Och vad det gäller att researcha saker för att se, är det här liksom humbug, är det bara vad man folk säger eller har det faktiskt en bevisad medicinsk vetenskaplig effekt och så vidare. Så kan man då använda AI eller gå ut och söka och se vad man får fram. Och det är ju alltid svårt att veta eftersom människor som provar saker gör ju oftast inte bara den saken. Så om vi tar Brian till exempel så har han ju rödljuskeps, men han tar också något elixir som han doppar i sin hårbotten och han gör 3-4 andra saker. Så du vet ju inte riktigt vad är det som gör mest för att hålla håret kvar, om det nu var det till exempel. Och samma sak
eller med minskad inflammation och så vidare.
Ja, ja, du vet ju inte. Och är det för att nu när jag blev så intresserad av rödljus så blir jag också intresserad av att äta bättre och träna bättre och göra alla de andra sakerna. Så det är svårt att separera ut exakt vilken effekt som är vilken. Men så vitt jag har kunnat utröna med den research jag har gjort så finns det definitivt mer än bara en statistisk antydan om att det gör och har positiva effekter. Och därför kan det vara värt för den som tycker sig att det kan vara, ha möjligheten att göra investeringen i det. Så är det en bra grej att ha hemma som ett av de verktyg som är. Det är inte som, det är kanske marknadsför ibland där man tror att bara du gör det här så är allting bra. Utan det är många olika delar, men den här har enligt alla de vetenskapliga scenarier som jag har sett så har den i alla fall en positiv effekt.
Absolut.
Sen hur stor den är kan man kanske debattera, men nej, det är en annan femma.
Men
det får ni ta reda på själva.
Här ser du någonting jättebra, för frågan handlar ju också lite mer där om hur vi själva testar när man testar nyheter inom hälsa och just det här med att man ofta då blir utlovad guld och gröna skogar. Och det är väl där jag ser det största problemet där. Folk vill så gärna må bättre. Som man så att säga blir väldigt lättlurad om man tror då fastnar i det här att där är en solution, alltså det är den här, det, om man bara gör det då kommer allt här hända. Det finns ingen sån, en. Det finns,
nej, men jag vet ju när han...
Hälsa är en helhet, allt påverkar, det finns inte, ja men bara ät så här eller gör det här men fortsätt stressa, nej men då blir det inte bra liksom, utan det är en helhet, men man behöver inte börja med allt, man kan börja med någonting, men man ska nog var lite men kritiskt behöver man inte vara egentligen heller, men just de här annonserna där det låter för bra för att vara sant, kanske ta det med en nypa salt, och att det sällan är quick fix eller en sak som kommer lösa alla dina hälsoproblem.
Nej, man önskar att man bara kunde ta ett enda piller. Jag kommer ihåg det här när jag såg någon video med, vad heter han nu, professorn där, David Sinclair, som också håller på med det här med anti-aging. Och så gick han ut och hade gjort forskning på råttor, så som det ofta blir. Och då visade det sig att han kunde ge någon form av diabetesmedicin som heter metformin. Och så var det dessutom då ett tillskott som heter resveratrol som utvinns ur vindruvor. Och när de råttor och möss som fick det där, de blev dubbelt så gamla som de som inte fick det. Och de blev dessutom inte gråhåriga, så de gjorde såna här tvillingstudier på möss. Och så visade sig att den ena var gråhårig, den andra hade färgen kvar. Den ena var tjock och gammal och den andra var smal och tränad, så att säga. Bara om vi gör det här. Och då blev det så hypat överallt. Så i början så sa han det här är det billigaste man kan göra. För resveratrol kostar ingenting. Man kan köpa det säckvis liksom. Men så efter att han gick ut med det så tog ju alla de här olika bolagen på sig det här. Och plötsligt får man betala liksom 500 spänn för en liten fånig burk med resveratrol som ska vara det billigaste som fanns.
Vi köpte ju på bulk som är så här, du kan köpa det i pulverform och ja. Då blir det ganska mycket billigare. Så vissa grejer som man vet som man vill äta, så typ resveratrol. Och då, nu går det, finns inte längre.
Det går inte ens på tagen nu när han gick ut med det, för att man vill alla ha det. Och då går priset upp något galet, för alla vill tjäna pengar som guldgruva. Att köp vårat resveratrol som är extra extra pure och sånt. Så det är en djungel där ute. Inget snack det. Om det.
Men hur är din inställning när du testar nyheter inom hälsa? Jag tror att vi är lite olika.
Jag vill ju vara
öppen,
men det första jag gör innan man ens provar är att gå ut och se, finns det någonting som antyder att det kan vara skadligt? För det finns ju genom historien ett antal saker som man har trott ska vara bra och som senare längre fram visar sig vara skadligt. Så att det första är ju att man vill inte backa sig själv. För det är svårt att komma tillbaka ur det. Det är lite som aktieaffärer. Det är nästan viktigare att inte förlora pengar än att vinna pengar. Därför att alla de här sakerna fungerar lite som när du sitter och säger att du ska köra då, som för oss är att man kör mellan Borås och Stockholm och det är 42 mil eller någonting. Sitter jag och kör i jämn fart hela vägen så kommer jag fram fortare än om jag gasar på sig mattan och sen stannar till. Eller om jag är tvungen att backa och åka tillbaka och hämta något, jag tappar ur bilen. Det är lite samma med det här med hälsa och sånt, att det är nästan viktigare på ett sätt att hålla sig ifrån och bli skadad än att göra sig himla mycket bra. Så man ska vara lite försiktig och kanske inte vara pionjären som går på först. Det får väl ändå säga. Jag gillar ju att vara pionjär. Jag gillar att vara där på edgen. Men jag vet också det att det är där vi inte har en aning. Jag är glad att det finns de som då vill göra det. Jag kommer ihåg att jag såg en liten tecknad grej med vad det innebar att vara pionjär. Då var det ett antal människor som utforskade vilda västern. Och så går de rakt över ryggen på en kille som är skjuten med 32 indianpilar i ryggen och säger det här var inte så svårt. Nej, inte för oss som kommer efteråt, men för de första var det lite jobbigt.
Lite jobbigt.
Lite jobbigt. De dog för den saken. Och så är det ju vårt samhälle nu. Det är ingen som riktigt tänker på hur mycket tidigare generationer kämpade för att ge oss möjlighet till sjukvård, utbildning, vägar att köra på. Utan nu tar man det för givet och tycker att, vad menar du? Vad var problemet? Det är klart det ska ingå. Om det är redan byggt på någons ansträngning och bygge och ekonomi. Så jag säger det bara att om man kan komma i andra vågen där så brukar det funka bättre än att vara allra, allra först. Även för den som det kanske tilltalar då.
Ja, du är ju bättre på att vara lite mer kritisk. Jag är ju lite, inte den som går på, absolut inte den som man kan sälja vad som helst till. Men jag är så nyfiken liksom på ett sådär. Att ja, jag vill
också,
så gärna.
Du är också lite sådär naivt godtrogen.
Ja, men
bra på ett sätt. Men du är ju också så att säga något att det här är det bästa någonsin. Nej, men det här måste vi bara göra, det låter ju jättebra.
Ja, jag blir lite mer sån. Men då, så det är bra att du är lite mer så nu ska vi kolla här. Lite tråkigare då, kan jag tycka. Men kombinationen blir ju ganska bra. För jag ser till att det ofta, nu kör vi det här. Okej. Okay. Vi kör det, men vi kör inte det här. Nej, okej.
Okay. Nej, för man vill ju prova och se vad som kan bli bättre. Och man vill vara där på kanten. Och då tycker jag det är viktigt att man tar en liten titt på de vetenskapliga studierna och hur långt det har kommit. Och även att man ser då innan de vetenskapliga studierna har kommit. Så man kan inte vänta på allting i 20 år innan man börjar. Och minst nu se att nu när det här har varit ut marknaden 2 år finns det några som har råkat illa ut som använder det. Så att man minst nu ser vad är chanserna och möjligheterna och allt sånt där. Tycker jag man ska vara lite. Men det kan bara var och en ta sig an på ett sätt. Det kan man inte säga att det sa de i den podden så det kan jag äta. Utan precis som det står på allting, konsultera din läkare innan. Så ha lite koll, men var lite nyfiken. Och en del är ju så pass etablerat nu som det här med vitamin D3 med K-vitamin till. Eller omega 3 eller kreatin. Eller vad kan vi ha mer som är sånt där som man nästan vet att alla, magnesium kanske. Det finns några stycken som man vet att det har inga skadliga effekter och det har en väldigt positiv effekt och det är inte bra att vara utan.
D-vitamin kan absolut ha skadliga effekter om du äter för mycket, men det är ganska svårt att få i sig för mycket. Men oavsett, det är, för att sammanfatta lite det här med rödljus, och jag bara tänkte på att jag sitter och tittar ut på det fina ljuset vi har nu när det är vår. Jag brukar förklara det lite som så här. Ungefär den här tiden nu på våren så är det som att alla typ, det känns så härligt, även om det inte är sol, det är ljust. Du vet, vad ljuset gör med en, man får mer energi, liksom piggare och lite mer så här glädje helt enkelt. Lite så får jag på morgonen, alltså när jag gör min rödljussession varje dag, hela mörka, långa vintern, så är det lite som att jag boostar mig lite med det här vårljuset. Sen har jag ju inte haft problem med så här, inte depression eller tyckte att det var jättejobbigt med mörker och så. Men jag upplever ändå att det känns väldigt bra. Och det skulle vara intressant med någon som kanske verkligen tycker det är jobbigt på vintern här uppe i norr.
Finns ju av den anledningen faktiskt ljusterapi och annat. Så att vi vet att ljuset har en positiv effekt. Och det ska man hålla i åtanke. Och det går också att köpa fullspektrum glödlampor. Både LED och annat som man kan sätta i hemma. Som då ger samma effekt som själva solljuset.
Så det blir ju aldrig som
fram,
sagt.
Karin fram samma med sin kontorslampa där jag har skruvat i en sån här fullspektrumlampa.
Det blir inte samma som
nej, men det får en mycket mera effekt för att hjärnan ska känna igen det som att nu är det dagsljus.
Ja, och det, även de gamla glödlamporna är mycket bättre för oss än vad heter det, de nya
LED-lamporna.
Ja. Men det blev lite om
lång tid på det.
Ja, det var lite om ljus, men jag hoppas att ni blir lite nyfikna och läs på.
Jag hoppas att du belyste ämnet så att något har klarnat.
Ja, gud vad fint du fick till det. Men nu tar vi en ny fråga då. Det här är från Sara. Som har skrivit så här: jag har allt jag en gång önskade mig. 2 friska barn, en fin partner, hus, trygg ekonomi. Om någon frågar så säger jag att jag är tacksam, och det är jag. Men ändå finns en rastlöshet, en känsla av att någonting saknas. När vi köpte huset tänkte jag att nu kommer det kännas bra. När jag fick löneförhöjning tänkte jag samma sak. Men känslan håller i sig en kort stund. Samtidigt så känns livet tyngre än förr, med mer ansvar, mindre skratt, mer logistik. Jag förstår inte hur man kan ha det så bra och ändå känna sig så otillfredsställd. Vad är det jag egentligen längtar efter? Alltså en sån bra fråga. Jag känner verkligen igen mig i det här med att livet kan kännas ganska tungt ibland med alltså ansvar och alla åtaganden. Och, alltså när man har barn.
Det hade varit skönt att få barn igen och bara sitta och bli serverad lite mat och inte behöva tänka på räntor och avbetalningar och allt det där andra som dyker upp för vuxna människor i det samhälle vi har skapat.
Vi var ju faktiskt på en 18-årsfest i lördag som var både lite vuxna och så, släkt och lite så här. Och sen var det också ett ganska stort kompisgäng med både killar och tjejer. Och jag stod och pratade med en annan tjej om det här då. Just att, gud vad härligt, när man var 18 och just att man bor fortfarande hemma, man har inte liksom,
man kanske till och med börjat jobba och få lite extra pengar men ändå bara kan använda de pengarna och
fast
så vidare.
Jag tror 18, då går man nog fortfarande sista eller andra eller tredje året på gymnasiet om man går gymnasiet. Men det är ändå, du vet, ganska så här mycket enklare på ett sätt. Men vad säger du, Anders?
Ja, jag skulle väl säga så att det som Sara beskriver är ju något jag har hört från väldigt många människor genom åren. Inte minst från personer då som har uppnått saker som många andra drömmer om. Och det är väl där ofta den här, vad jag kallar oskyldiga missförståndet, består i. För vi har ju på något vis vuxit upp med idén att när äntligen livet ser ut på ett visst sätt, då kommer det också kännas på ett visst sätt. Så man har en tendens att tänka att när jag får det jobbet, då ska jag. När jag träffar rätt person, då ska jag. När vi köper huset, då ska vi minsann. Då ska den där känslan av att allt är på plats äntligen komma liksom. Problemet är väl bara det att alla som varit där märker att det är en märklig grej. Och det är att känslan är där en liten kort stund och sen så är den borta igen. Inte för att det är något fel på livet, utan för att den där känslan aldrig kom från huset, lönen eller livssituationen. Utan den kom från att våra tankar tillfälligt blir lugnare när vi uppnådde det där. Och då har de flesta, då kan jag faktiskt släppa det där, då kan jag vara lugn. Så det spelar ingen roll vilken situation vi är i, så kommer jag ändå åka lite berg-dalbana. Så har man någon som tycker att nu har det tufft i förhållandet, så kommer man ha mängder med minuter och timmar under en dag där jag inte upplever det som jobbigt. Och sen så fort jag tänker på det så är det jobbigt igen. Och när det är jobbigt, att säga, men det är ju på grund av situationen. Situationen kan vara jobbig och behöva ändras på, men känslan kommer fortfarande från tanken. Vad var hon skrev? Skrev hon sådär att låt mig tänka, vad är det jag längtar efter egentligen? Eller något sånt där skrev hon.
Ja, i slutet. Vad är det jag egentligen längtar efter?
Ja, och då är det ju oftast då inte det nya projektet, resan eller prestationen, utan det man egentligen längtar efter är ju den där känslan som jag egentligen är ute efter.
Men känslan kanske av att vara väldigt nöjd och tacksam och njuta av det här fina som Sara har lyckats skapa, så att säga, med barn och hus, ja, och trygg ekonomi. Och det.
Men det är ju situationen. Ja. Det är inte känslan, nej, det, så säga, utan känslan menar, är den som alltid finns där vi sitter, så att säga, mitt i den känslan utan att veta om det. Så fort,
det kan
så
vara
fort tankarna tystnar lite.
Jo, men du kan ju ha precis den känslan. Du sitter och är singel i en liten lägenhet och kanske vill ha man och barn och hus och trygg ekonomi. Men
och
du har inte det.
Ska.
Men känslan har du lika mycket tillgång till. Det vi ofta pratar om när man är ute och reser och åker till fattiga ställen, fattiga länder. Jag har rest en hel del med mina föräldrar när jag var yngre och min syster. Och jag minns ju det liksom, tiggare, familjer som tiggde på gatan och så vidare. Jag har alltid haft väldigt så här, känt mig väldigt så här berörd av det på något sätt. Så. Men just hur glada barnen kan se ut. Och leka, för att de har liksom ingenting, fast de har ju livet. Det är det man glömmer ibland, att man säger som de har ingenting eller så här.
Nej, de har ju livskraften i sig, så man märker ju det när man står där och väntar när ett plan är försenat eller någonting, och de flesta vuxna står där och tycker, nej, hur lång kön är, och nu blir vi försenade, och när vi kommer fram då kommer vi inte få vårat rum, och så drar de iväg nu med allt vad det innebär. Medan barnen lånar resväskorna och åker iväg och använder dem som skateboard ungefär och ser vem som kan rulla längst när de kastar sig på den och har hur kul som helst. Och så missar, så ser de vuxna runt omkring, att vi tror att om vi bara väl kommer till Spanien då ska det bli roligt. Men barnen har precis lika roligt på flygplatsen nu medan de väntar.
Jag bara fick en bild fram med en ting, vad roligt det hade varit.
Alla eller, vuxna
det hade det. Inte varit roligt, för det hade varit total kaos om alla vuxna bara, way, vi kör rally eller liksom.
Vi kör en resväskerally här nu när det är försenat. Det är
typ resväskorna gått sönder också. För våra barn brukar ju göra det, att de liksom springer och så rullar de här väskorna och så kastar de sig på varandra. Sådär.
Och ser hur länge, ja, de kan snurra iväg. Och tycker det är jättekul. Men du är med på vad jag menar? Att
jag vet. Ja, jag förstår precis vad du menar.
Och vi gör ofta det misstaget att det ska vara någon annanstans ska vi äntligen ha det bra. Jag vet inte om jag har nämnt det, men jag kommer ihåg det väldigt tydligt. Kommer du ihåg den där Whole Foodsen som var när vi bodde i Santa Monica? Vi hade stannat där och jag tror att det var så att du gick in och handlade och jag var utanför med Vince på en liten lekplats som var lite längre bort där.
Mm.
Och då var det en pappa där och han hade då, jag tror de hade samma uppgörelse, så mamman var nog inne och handlade lite extra eller hur det nu än var. Och då skulle de in ner till stranden där, du vet, de spelar in Baywatch i Santa Monica. Och han var så uppenbart investerad i att när vi kommer dit då ska vi ha kul, men inte nu. Så när barnen sprang omkring där och inte ville, när han sa kom nu har hon snart handlat färdigt, nu ska vi till bilen. Så sprang de iväg och liksom, du kan inte ta mig. Sådär. Och han blev mer och mer frustrerad och arg. Och missade helt och hållet att barn har precis lika kul nu på lekplatsen på Whole Foods som de någonsin kommer ha på stranden. Det är bara pappan som säger, kom igen nu, vi kan inte bli sena för vi ska ha kul sen.
Ja, vad tråkiga vi vuxna.
När vi äntligen är på stranden. Men ni kan inte ha kul här. Det här är inte roligt alls. Jag är till och med arg, irriterad, frustrerad. För att jag inte får komma fram i tid. Vi blir sena och vad det nu kan vara.
Man kan i alla fall ha lite mer. Men barn har ingen koll på kanske att oj, nu går parkeringen ut. Vad det nu kan vara. Men ändå kunna ha den här lekfullheten. Låta sig bli lite smittad av deras entusiasm och deras glädje och deras lek. Och vara lite mer... Det är så härligt när man kan vara lite mer så här lekfull i att okej, okay, ja, jag jagar det lite här liksom så. Och sen springer vi till bilen och möter mamma. Man kan göra det till en rolig grej.
Ja, det är så konstigt när man liksom med en dålig känsla ska få dem ifrån där de har roligt för att vi äntligen ska ha roligt. Nu blir jag lite inspirerad här av en tanke som jag hade på ett coachbrev. För er som redan läser Veckans Anders så vet jag inte om ni kanske har läst det här. Men det är en liten ny tanke som jag hade blivit inspirerad av. För att jag märker, när jag har gjort det här nästan 30 år och jag coachar människor. Och folk står inför den här utmaningen att de tycker inte de har samma glädje på jobbet. De har inte samma glädje i förhållandet eller vad det nu än är. Ju högre intelligens de verkar ha, för det är ofta väldigt smarta och drivna människor som är duktiga på det de gör som vi pratar om. Så verkar de ha trott att de verkligen har satsat hela sitt liv på att de ska kunna tänka sig ur att de tänker för mycket. Och när man säger det så förstår de grejer, men de har ingen aning om vad de ska ta sig till med det. För i 17 tänker man på ett sätt som gör att man tänker mindre. Och det som slog mig då under en coaching-session här med några som faktiskt tyckte att det var bra, det var att det finns egentligen bara två sätt att tänka på. Om man tar sig an det på olika sätt. Så det första sättet som de flesta tar sig an det på det är att de försöker tänka analyserande. Alltså så som man fick göra i skolan där man grundar ut att om jag gör så här då kommer jag bli glad. Och om vi gör det här så 2 + 2 borde bli 4. Och så börjar man analysera liksom. Och om de tänker så då är det nog så här. Och om min fru då. Och om det där. Och så håller man på här och ältar och grejer och tänker och försöker reda ut. Man analyserar situationen och försöker fixa den. Men det är inte hur jag får till en förändring på riktigt, utan en riktig förändring sker med reflekterande tänkande. Och reflekterande tänkande är att jag tänker mera, jag vet inte hur jag ska göra detta. Hade jag vetat detta så hade jag gjort annorlunda från början. Då hade jag inte stått här och jagat mina barn irriterat runt lekplatsen för att de äntligen ska flytta sig dit man kan ha kul när de redan har kul. Hade jag sett det så hade jag inte gjort det misstaget. Så uppenbarligen är det dolt för mig. Jag vet inte hur jag ska få till att få arbetsglädje eller hitta min tappade sug och allt vad det är som folk håller på med. Så jag lägger mig lite platt inför det och säger, jag vet inte hur man ska göra. Men jag tycker det vore så härligt om jag kunde komma till den här situationen lite mer kärleksfullt. Eller om jag kunde få till lite mer glädje när jag gör vardagliga saker och inte tycka att fan ska jag göra detta för. Och istället bara känna, det spelar ingen roll om jag diskar eller vad jag gör. Jag kan ta mig an det här med en skön känsla i vilket fall. Jag önskar att jag kunde få till det.
Och precis som Sara skickar in den här frågan. Ja, men jag vill liksom sakna lite mer tillfredsställelse. Lite oftare. Livet är det inte. Det är liksom ingen som säger, ah, nu har jag fattat det här. Så då kommer jag aldrig att skrika åt mina barn på skrika, men du är irriterad på lekplatsen och känna att, ah, kom nu barn. Ja, det kommer hända. Det kommer hända väldigt mycket mer sällan.
Och jag kommer se när det väl händer, om det inte händer precis medan, då kommer jag minst catcha mig efteråt. Då kan man tycka, vad är det för mening med att catcha mig efteråt? Jo, det är att jag börjar se att det inte är en bra idé att göra så åtminstone. Och då har jag direkt en mycket större möjlighet att lägga det lite vad jag kallar den mentala bakbrännaren. Att jag lägger den där bak och säger, det vore trevligt men mitt intellekt kan inte reda ut det här så nu släpper jag detta. Lite grann på samma sätt som när vi alla någon gång har tänkt på någon uppifrån heter hon, den här människan, hon som var där och man säger, vad, jag vet inte. Och sen plötsligt så står man där och diskar eller står i duschen och så kommer det och säger, Lena heter hon ju.
När man slappnar
av på något vis. Men det är ett reflekterande sätt att ta sig an det. Är det med att jag försöker inte gno mig fram, jag försöker inte använda mitt IQ och komma dit. Utan jag ser att här vet jag inte hur jag ska få till det. För Jag vill få till en äkta förändring. Inte en som det har låtsas att jag kommer på något, utan en där det faktiskt är så att jag kommer mig till det lite mjukare, att jag känner mig lite nöjdare. Och ett av skälen till att många inte kan känna sig nöjda är att alla har fått nöjdhet, eller tillfredsställdhet är lite samma sak. Men vi har fått det framställt som det är något dåligt. Varenda gång jag är ute och föreläser och någon vd som står innan mig och ska köra brandtal, så blir det någon form av snack i stil med att nu har vi gått framåt 13% det här året, det är ett av våra bästa år, och med tanke på att marknaden är vikande och alla de oroligheter som är i världen, så. Och så avslutas det med, men man får inte vara nöjd. För nöjdheten, det är framstegens största fiende. Om man är nöjd, då blir man en fat cat. Då sitter man bara där och kliar sin navel och gör ingenting. När jag då, min tanke när jag hör det är, wow, vilken bra plan, så jag ska hålla mig missnöjd hela livet så jag äntligen kan dö nöjd med allt jag fick till. Istället för att säga att människor som är nöjda sitter inte still och spelar tv-spel de här dagarna. Det gör missnöjda människor. Nöjda människor kan vila en stund för att de märker att jag behöver vila, men sen tar det inte lång stund när de kommer på att det är något vettigt de ska göra.
De kan spela tv-spel när de verkligen genuint känner att det var en bra idé, eller det är något jag längtar efter nu. Men det blir inte så här, det finns ju inga beroenden som kommer från
nöjdhet.
Och vad jag är nöjd och tillfreds. Jag ska testa lite snus och lite energidryck och lite... Jag ska gå ut och spela på spel, jag vet inte, online-casino. När man är så där tillfredsställd.
Nej, det
liksom finns ingen som gör det.
Och det är den jag vill säga då, att jag har fått liksom ett...
Eller
lite
i
dåligt
sig.
Namn det här med att vara tillfredsställd och nöjd, och jag vill säga att det är något av det finaste man kan vara, men det är klart att tror man att det är dåligt så blir man ju lite rädd för att vara det. Så ett av skälen att många inte kan hålla tag i den där tillfredsställelsen eller nöjdheten är ju att man tror att det vore dåligt för mig. Istället för att säga att nej, det vore det bästa som kan hända. Ju nöjdare du är, ju bättre går det egentligen. Titta på barn.
Det är så lättare blir det att veta, men vad är det jag längtar efter nu? Eller det här var roligt eller spännande? Eller jag söker lite mer utmaning nu.
Det här är vad jag vill göra.
Liksom. Precis. Men du, jag bara tänkte på en sak så inte någon nu uppfattade det fel när jag sa att det finns ju kanske någon... Jag har ju aldrig varit inne på en sån sida, men jag tänker på om du säger superintresserad av poker eller någonting och verkligen vill känna, det kanske är ditt jobb. Då kanske du sitter och spelar poker och tjäna pengar.
Men det hoppas jag inte att man inte gör det online. För där är det programmerat och klart att du ska förlora.
Jag vet inte. Men förstår du vad jag menar? Det är inte alla som är att jag är så missnöjd. Jag måste gå ut och... Men många, i alla fall alla de här destruktiva beroendena som spelar bort sina pengar. Det kommer ju aldrig från känslan av nöjdhet eller tillfredsställelse i livet. Men det finns säkert någon som kan rent businessmässigt se på det att... Jag vet inte. Jag ville bara säga det att alla, det är inte det att...
Nej, jag tog bara upp det för att visa att det har, man har gett så att säga, vad säger man på svenska, bad rap. Liksom. Man har, det har på något vis fått klä skott för en hel del att man ska absolut inte vara nöjd för det är inte en bra idé. Och jag säger att det är tvärtom. Som jag började nämna innan då, ett nöjt barn har 1000 idéer. Och ett missnöjt barn slår i dörrar och ligger på marken och skriker och vägrar göra vad det vill. Och ändå så har vi för oss, när man blir vuxen så är det tvärtom. Så om du bara kan hålla folk lite missnöjda så har de drivkraft och motivation. Och skulle de bli nöjda då sitter de där och säger jag är nöjd, jag vill inte göra någonting.
Det är verkligen inte så.
Det är inte
Nej.
Hur det funkar överhuvudtaget. Det är väl första delen i det här när hon frågar, förutom det jag sa innan då. Att man tar en liten annorlunda titt och låter det vara ett reflektivt förändrande. När jag hjälpte människor att sluta röka till exempel så har de ju kämpat och kämpat och kämpat. Och när man väl hjälper dem att tänka lite annorlunda om det, där de plötsligt ser att jag ser mig inte ens som rökare längre. Plötsligt sa jag, det är någon förändring som gör att det här ser inte vettigt ut längre. Jag får en flash av alla gånger jag har fått hål i kläderna, hur jag luktar och vad det gör för min hälsa och hur mycket pengar det har kostat och vad det nu än är. Det kan man ju ha som en lista, men oftast är det bara att man får den här. Jag har inget bra ord på svenska för det här, men på engelska kallar man det a change of heart. Att jag har ändrat mig liksom. Jag gillade inte vädret här i Norrland, men plötsligt så gillar jag tystnaden och vädret. Jag har haft en change of heart.
Ändra in, för det blir inte riktigt samma grej.
Nej, det är för inte samma innebörd riktigt. Så jag har ingen bra svenskt uttryck för a change of heart, men det som ändrar för någon människa på riktigt, det är alltid när man har den. När det är något som skiftar. Plötsligt kan jag inte se det likadant. Och nu när jag titta på de här vardagliga situationerna så skulle det inte slå mig inte ta med an det med någon form av nöjdhet. Jag hoppas då att Sara får ut något av detta med att vi faktiskt då kan ha det där att man faktiskt kan ha allt man velat ha, men det känns ändå som någonting saknas. Och skälet att någonting känns som det saknas är för att det jag vill ha kommer inte från alla saker jag önskar mig. Utan det kommer från att ibland när jag uppnår någonting, så att jag uppnår ett mål. Och så känner jag, gud vad skönt, nu behöver jag inte oroa mig utan nu kommer allt bli bra. Och så släpper jag en massa tankar, då får jag precis den känsla som gör att jag tänker, nu är livet som det ska. Då tar nervsystemet och våra lilla hjärna i logiken och säger, bra, om man uppnår mål, då mår man bra. Och så uppnår jag nästa mål, men den gången så släpper det inte, utan jag tänker mera som att, jag vet inte om jag fick lika bra känsla den här gången. Och dessutom är det väl ändå så att jag måste göra nästa grej nu och det är tillbaka in och så blir det liksom vad det här alltid var. Istället för att reagera på att första gången jag uppnådde målet kändes det jättebra, andra gången jag uppnådde målet kändes det sådär, men ändå sätter jag upp nästa mål. Och man missar det att, nu säger inte jag att du inte ska sätta upp mål, jag säger att mål är jättebra för att organisera dina resurser på ett effektivt sätt för att uppnå någonting, men det funkar inte för att ge dig en känsla. Känslan kommer från att du slappnar av i tanken.
Där sa du någonting som jag tror verkligen är lite grunden idag tyvärr, att vi har skapat ett sånt ekorrhjul kan man säga, vad man kallar vad man vill, men där vi har liksom skapat, vi bor i stora hus som vi alltid är fantastiskt lyxigt och bra och varmt och det är så mycket, men det är mycket saker att hålla koll på i ett hus eller i en stor lägenhet eller vad det nu kan vara, jämfört med när vi bodde mindre, enklare, äldre i spi, alltså vi hade inte lika mycket åtaganden som vi har nu. Vi måste göra allting effektivt, snabbt. Det är så mycket saker som ska göra att man ska sköta sitt jobb. Aldrig någonsin har både mamma och pappa heltidsarbetat. Och, alltså förstår du vad jag menar? Eller, ganska lång tid nu, men ändå väldigt kort tid i människans historia som vi har levt, som vi gör nu. Och jag tror att den stressen och det här jäktandet hela tiden och hoppandet i tanke mellan olika projekt och olika saker som ska göras och olika liksom, ansvar för mycket gör att vi inte riktigt har kontakt med den här, det välmåendet som vi pratar om mycket här i podden, våra mentala klarhet som alltid finns tillgängligt, det är som solen som lyser alltid, men vi är inte riktigt i kontakt med det för att vi, det går så fort här inne i vårat huvud.
Men det är det som är viktigt att förstå också. Att det kan gå fort när man har ingenting att göra. Och det kan gå långsamt när man har mycket att göra. Så själva att göra-punkten har inte med det att göra.
Nej, men hur man tar sig an det. Förstår du vad jag menar?
Jag ville bara separera den. För det är så lätt att som det blir nästa grej. Om vi hade bara mindre hus hade vi mått bättre.
Som när du diskar. Då kan du diska på två helt olika sätt. När du är på lekplatsen med dina barn. Som den här pappan. Så kan det vara två helt olika sätt. Det är inte lekplatsen som gör det, med hur du så att säga, och det är inte så mycket så här, åh vilken attityd har jag det till, utan mera vilken kontakt skulle jag säga är du i när du gör dina saker. Och då blir man ju per automatik mer det man kallar då mindful. Du är det per automatik när du är i din klarhet.
Det är någonting som händer när man ser att den du är bakom alla de där tankarna är okej. Okay. Det är inte ett renoveringsobjekt. Det är inte någonting du behöver jobba på, utan där finns redan potentialen. Du är redan allt det du söker. Jag vet att det säger väl en massa märkliga gurus och annat, men det finns någon sorts vetenskaplighet i det här. När man väl ser att allt jag känner kommer verkligen från mina tankar. Så du kan ta vilka situationer som helst och tycka att men om det är någon som kommer fram och skjuter mig så är det inte så konstigt om jag mår jättedåligt. Ja, men om jag står och tänker på min shoppinglista på ICA så kommer jag ju så att säga dö av skottet utan minsta stresshormon. Men om jag är paranoid och hela tiden föreställer mig att det är någon som vill skjuta mig fast det faktiskt inte finns något reellt hot, så lever jag med kortisol och adrenalin i systemet konstant fast jag inte har något hot. Så det har inte någonting med omständigheten i sig att göra, även om det då och då korrelerar. Så jag vill separera två saker här innan jag avslutar det här, för jag tycker den är så viktig. Det är lätt att säga, så man ska bara stå där och tycka, det är bara mina tankar, han kan väl skjuta mig då. Nej, vi har en inbyggd känsla av fara och den är helt skild från rädsla. Vi vet att skydda oss från fara. Vi behöver inte vara rädda för att skydda oss från fara. Det är två olika saker. Rädsla kommer från tanken på hur hemskt det kommer bli. Så när någon väl utsätts för fara så beskriver nästan alla att jag har nog aldrig varit så lugn som jag var just då när bilen var på väg att flyga av vägen. Det var först efteråt när jag upptäckte att jag hade klarat mig som jag blev rädd, för nu började jag tänka på det och då började hela kroppen skaka. Jag vill separera de två så vi förstår det. Jag säger inte att du inte ska skapa bra situationer, men känslan kommer inte därifrån. Och bara för att känslan inte kommer därifrån så är det inte att du inte ska skaffa den. Behöver du ett hus där 6 familjemedlemmar får plats så behöver du liksom ha 6 sovrum eller 5 beroende på hur många som sover i samma säng. Men du behöver liksom få till situationen naturligtvis. Men den gör det inte lyckligare.
Vem vill inte ha trygg ekonomi och absolut friska barn? Man har barn vill man ju att de ska vara friska. Man vill att de ska vara
friska och glada och lyckliga och allt det där. Så självklart. För då kan jag sluta tänka på det oftast.
Mm.
Men det är därför många föräldrar vet det, att när barnen är någon annanstans så oroar man sig för dem fortfarande och kan vara minst lika orolig fast man inte ens vet vad det är som händer. För jag kan fortfarande föreställa mig en massa olika scenarion där de är i trubbel. Och eftersom jag känner det jag tänker och inte vad som händer så kan jag vara totalt galet panikslagen fast det inte pågår någonting när de är au pair nere i Frankrike. Samtidigt som det kan hända dem någonting och jag går lugnt och städar. Just att man ser att kopplingen mellan tanke och känsla är hermetiskt tillsluten för alla 8 miljarder människor på planeten gör en skillnad när jag ser det. Framförallt när jag förstår att den känsla, allt det du söker, finns redan i dig innan du kör över det med ditt personliga tänkande. Där är vi.
Yes.
Jag hoppas i varje fall att Sara fick någon form av svar på sin fina fråga.
Jag tänker på ett citat som står på där jag tränar yoga inne på toaletten. När man går in och kissar där så ser man den här fina tavlan. Och jag älskar det budskapet som jag ofta liksom bär med mig. Worrying does not take away tomorrow's troubles. It takes away today's peace. Alltså att oroa sig idag för allt i framtiden. Eller det som händer där och det. Och imorgon ska jag ha det här, det här, det här. Gör det någonting annat än att nej, det tar bort dagens lycka eller peacefulness. Vad säger vi? Att vi är liksom...
Så som jag uttryckte det kommer jag ihåg någon gång på ett seminarium 1996. Det är länge tillbaka. Men jag kommer fortfarande ihåg det, för jag skrev det i något häfte också. Det var det att oro för morgondagen ändrar inte på de problem du står inför. Det suger bara glädjen ur idag.
Mm. Ja, men det är ju typ det.
Fast något på sånt. Så det är samma andemening.
Det blev bra, svenska. Ja, vi tar med...
Hinner vi inte med fler frågor nu?
Nej.
Nej,
jag tänker vi tar inte. Ett kort från vårt spel som heter Life Talk. Vi har ju 2 stycken olika. Och det här kommer från det här rosa, tänkte jag säga. Det är inte riktigt, det är lite roséguld.
Bronsroséguldat.
Jag har ju lagt mycket engagemang på att skapa väldigt snygga askar.
Så de kan stå framme i vilket hem som helst utan att skämma för sig.
Nej, men man blir glad och kvaliteten på kortet. Så. Det tycker vi är viktigt.
Ja, det gillar
vi gillar det.
Vi gillar det
kanske inte alla gör, men vi gillar det. Men det står så här idag då. Nämn en person som du verkligen beundrar. Visst är det jag, älskling? Som ja, du tänkte på.
Hint, hint.
Nej.
Ja, det var faktiskt det jag tänkte på.
Ja, vad bra. Man kan ju ha flera.
Det kan man
verkligen beundrar.
Och än mer intressant blir det när man börjar fundera lite grann på också varför beundrar jag dem så mycket? Vad är det i den personen som jag ser? För när du ser någonting i en annan person som du beundrar så innebär det att det också finns i dig.
Mm.
Så att man inte tror att det är bara de som kan det, utan skälet att du ens kan känna igen och se det innebär att du har det i dig också. Och det är så man kan inspireras av andra snarare än att känna sig mindre än. Som med det sagt,
ja, vad fint.
Rundar vi då av eftersom
ja,
vi
men
nu
det
tar
vi.
Kortet.
Ja,
är det så?
Och så är vi tillbaka igen om 2 veckor. Tills dess, ta hand om dig.
Hej då.
Hej då. Du har lyssnat på Life Talk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.